Alce!
Våren 2013. Frankrikes flygvapen och arméstyrkor attackerar väpnade miliser i städerna och i öknen i norra Mali. En av de grupper som fransk militär angriper heter Al-Qaida i Nordafrika. Samma grupp som kidnappat Johan Gustafsson. Al-Qaida är försvagat och pressas allt längre norrut. Det är i det läget Johan bestämmer sig för att fly. Han har planerat och förberett för den här dagen i månader. På sin sovplats har han lagt kläder under filten så att det ser ut som någon ligger där. I skydd av mörkret smyger han iväg förbi den beväpnade vakten. Han är ensam. Johans två medfångar, Jacques Rieke från Holland och Steven McGovern från Sydafrika, vill inte gå med honom. Risken att bli upptäckt eller att törsta ihjäl i öknen är alldeles för stor, tycker de.
Det här är ett ögonblick som jag har drömt om i över ett år. Alltså, gå igenom öknen på natten. En enorm känsla av frihet.
Johan bär på en ryggsäck som han gjort av en gammal jacka. Där i finns 10 liter vatten, extra sandaler, mjölkpulver och lite kokad spaghetti. Det är så han vandrar iväg i ökennatten, med stjärnhimlen som enda följeslagare.
Ju längre man går, varenda steg som man tar längre och längre bort, ju säkrare blir man. Man har ingen bil som startar, man ser inga lyktor som går igång, där man går och går och går.
Johan vill hålla ett tempo som låter honom få ett försprång. Samtidigt får han inte gå för fort så att han börjar svettas och förlora vatten.
Så först kommer jag in i svartöken och går ett antal kilometer. Som varvas då med andra typer av landskap. Raviner, lite Grand Canyon liknande stup som man måste gå över. Sen kommer man till sandöken med sanddynor som man måste gå över. Och det är ju förstås ett problem, för där lämnar man ju spår. Det går inte att undvika.
Flera av Johans kidnappare har växt upp i regionen. De är vana vid öknens skiftningar och framförallt så kan de spåra. Johan är speciellt orolig över en ung man som är duktig på att hitta spår av både djur och av människor. Men efter nästan 1,5 år av att ha hållits fången utomhus så har även Johan lärt sig att navigera i öknen. Och han använder stjärnorna för att inte gå i cirklar.
Jag går också i en riktning där jag inte tror att de ska följa efter mig. Och min förhoppning är ju förstås att de inte ska följa efter mig alls. I och med att läget är så spänt. Att det flyger jaktplan hela tiden och att de jagas.
Det är fortfarande mörkt när Johan kommer fram till en djup ravin. Han bestämmer sig för att fortsätta rakt igenom ravinen för att förvirra sina förföljare och inte lämna spår. Han klättrar ner. Han håller ett fast grepp om bergväggen. Det är brantare än vad han först trodde. Men något är fel. Det känns som hela berget börjar röra på sig. Johan tappar balansen. Han ramlar bakåt.
Jag faller alltså handlöst. Ett stort stenblock som lossnar när jag går ner för en sån här ravin. Så jag trycker mig bort från den och faller handlöst på andra sidan. Försöker skydda min värdefulla last och mitt vatten. Där då tappar jag mina glasögon och skrapar mig rätt rejält. Och jag lyckas inte hitta de här glasögonen. Jag kryper runt där ett tag och letar efter dem. Men jag hittar inte dem. Och får en enorm adrenalinkick där. Och så att det är verkligen så att jag måste sätta ner väskan och liksom andas ut lite. För det var väldigt otäckt. Sen beger jag mig.
Trött och skakad efter att ha ramlat fortsätter Johan. Morgonens solljus börjar leta sig fram över sanden och stenarna. Snart kommer det bli för varmt att gå. Vid en uttorkad flodbädd med enstaka träd och buskar hittar han skugga.
Man är rätt nöjd faktiskt med sig själv i det ögonblicket. Sen försöker jag lägga mig ner och sova. Det går inte så där jättebra, men jag tror jag är borta några timmar. Det visar sig att min lilla plats där och det är myror. Och det är en ny typ av myra som jag inte sett innan. Och de är ju skitsnabba och rätt stora. Ligger och tittar på dem. Så kan man spendera en dag under en buske i öknen alldeles själv. Men det är en fantastisk känsla. Och nu handlar jag liksom på eget bevåg och gör vad jag vill.
Johans plan är att komma så långt han kan de första två nätterna. Men sen ska han försöka locka till sig uppmärksamhet. Han hoppas på att ett flygplan ska se honom. Eller att han får hjälp från lokalbefolkningen. Men nu ser han inte längre lika bra. Han skulle ha svårt att se bebyggelse eller bilar på långt håll. När mörkret faller fortsätter Johan att vandra under ännu en kylig och stjärnklar natt. Al-Qaida, gruppen som kidnappade honom, har fortfarande inte synts till. Också nästa morgon letar Johan efter en plats med skugga. Han hittar ett område med lite växtlighet.
Så innan jag lägger mig så har jag en knallvit, sprillans ny turban som jag virar runt toppen på ett träd. Det trädet jag ligger under. Och jag skriver med gigantiska bokstäver som jag skrapar liksom i fötterna på marken. Ett gigantiskt SOS. Hoppas att flygplan kan komma. Och jag testar också att tända på en buske där. Se, hur liksom, se om man kan få en bra rök från det. En liten buske. Och sen finns det en stor sån i närheten som jag hoppas då. Om det kommer något plan så ska jag tända eld på det snabbt. Och, ja, stå där och vifta med någonting. Se om det händer något.
Johan är medveten om att han också tar en risk. Om flygplan och lokalbefolkning nu lätt kan upptäcka honom så kommer även Al-Qaida kunna göra det. Och det finns ett stort problem med platsen.
Tyvärr så är det så att det är också ett sandigt område. Så att precis där så, finns ju liksom fotspåren tillbaka kilometervis.
Johan ligger i flera timmar i skuggan av trädet. Han somnar ibland. Där, i gränslandet mellan dröm och verklighet, hör han ett ljud. Det är ett brummande ljud. Det blir starkare. Nu är han klarvaken.
Billjud. Motorljud. Och jag vänder mig om och tittar och så ser jag liksom en Land Cruiser som kommer rakt mot mig.
Fattar du?
Ja. Det känns som de är redan där. De kommer full fart emot.
Al-Qaida hittade honom. Det är för sent att göra något. Och det var som Johan hade fruktat. Den unga mannen spårade honom. Pickuppen stannar bara några meter ifrån Johan. De beväpnade männen i bilen är trötta och arga efter timmar av jakt. De beordrar honom att sätta sig i pickuppen. När de kör iväg tillbaka sitter Johan tyst och tittar ut över området han nyss korsat. Ovetandes om vilket straff som väntar.
A Mauritian-based website has said that the extremist group Al-Qaeda in the Islamic Maghreb has executed a French hostage in retaliation for France's ongoing military intervention in northern Mali.
Under 2013 sitter minst 9 personer fångna hos Al-Qaeda i Nordafrika. Förutom de 2 personer Johan kidnappade samtidigt som Jacques Rike och Stephen McGovern så är också 6 fransmän gisslan hos gruppen. I mars meddelar Al-Qaida att man dödat en av fransmännen, Philippe Verdon. Al-Qaida hävdar att det är en hämnd för Frankrikes militära intervention i Mali.
Philippe Verdon was reported to have been killed on March the 10th. The French Foreign Ministry has said it is still trying to verify the reports of Verdon's death.
I Malmö hos Johans syster Victoria ringer telefonen. Det är svenska polisen som berättar om det som hänt.
Det här är ju liksom en sån där kvävningskänsla, en sån adrenalinpåslag liksom. Hjärtat bankar och man svettas och så tänker jag, shit, ska de börja döda gisslan nu? Och det har ju också varit en rädsla liksom, att om de trängda, de jagas, då är det ju jättesmidigt att bara slå ihjäl gisslan och kasta ut dem i öknen, så blir de av med dem liksom. De hålls av samma grupp, vi vet inte om de är tillsammans, och jag tänker att nu ska de börja döda gisslan.
Jag minns absolut den rädsla som för första gången verkligen greppade tag i mig.
Johans yngsta syster Ella nås också av nyheten. Det ingen av dem vet är att Johan försökt att fly.
För den informationen som vi hade fått var ju mer eller mindre att han behandlade sig väl. Men när det här händer, och de säger ju att det är som en hämnd för Frankrikes invasion i Mali. Det gör ju att man inser att men det här är ju verkligt. Då kanske de kommer börja liksom avrätta dem en efter en här. Han är ju ändå kidnappad av en terroristgrupp.
Men sedan så ligger jag på, så ska jag ringa vidare. Och så har de mamma redan fått samtal från Aftonbladet. Min mamma står på jobbet på dagis. Så ringer en kvinna och frågar min mamma. Vad har du för synpunkt på avrättningen av den franska gisslan? Ska det stå på framsidan då? Mamma till kidnappad bryter ihop på jobbet vid nyheterna. Liksom, vad är syftet? Det här var ju fruktansvärt.
Blir du förbannad?
Jag är så förbannad fortfarande, för det är så känslolöst. Och jag tycker att det är så sjukt. Det är så dumt.
I Mali har Johan förts tillbaka till en samlingsplats. Flera pickupbilar verkar ha deltagit i jakten på honom. Johan sitter och väntar. Lite längre bort håller Al-Qaidas lokala ledare ett möte. De ska bestämma vad de ska göra med Mose. Mose är Johans muslimska namn som han fick för ett år sedan, då han lät kidnapparna tro att han blivit muslim. En av ledarna reser sig upp och går rakt emot Johan. Vill du dö, Mose? Frågar han och spänner ögonen i Johan.
Och då säger jag liksom, nej, jag vill inte dö. Vad jag vill säga är att det är liksom ingen mening att jag sitter här. Jag är muslim, men det är meningslöst att jag sitter här. Så att jag försöker reparera liksom den här. Och han ser lite fundersam ut och säger liksom, om du gör det en gång till, då kedjar vi det.
Till sin förvåning får inte Johan ett hårdare straff. Kidnapparna söker igenom hans saker och tar ifrån honom flera tillhörigheter. Bland annat en radio som han och hans medfångar fått lyssna på. Nu kommer de hålla bättre koll på honom. Men de nöjde sig med ett tydligt hot. Och Johan tror att det beror på att han är alldeles för värdefull. Med tanke på lösesumman de vill få ut för honom.
Det är liksom för mig är det en enorm lättnad då. Och i det här läget då så flyttar vi oss och gömmer oss. Nu är vi ute i öknen på ett helt annat sätt.
Det var faktiskt efter första året. Då började jag faktiskt drömma mardrömmar. Då drömde jag att stå på löpsedlarna om familjen som satt på rumpan.
Att du inte hade gjort tillräckligt? Mm.
Och jag började tänka så här, tänk om vi ser tillbaka på den här tiden. Och vi inser att vi inte har gjort allt vi kan.
Det går månader utan att familjen får reda på något om Johan. De vet inte var han är. Hur han mår. Om han lever. Familjen börjar utforska andra sätt att få ut sin bror och son. De skriver till människor som suttit kidnappade och ber om råd. De läser artiklar och lyssna på föreläsningar om kidnappningar. De har också kontakt med anhöriga till Johans medfångar. Sydafrikanen Stevens pappa, Malcolm McGovern, ringer en dag till Victoria. Han har fått nog.
Det fick vi ju tidigt höra från polisen, att folk kommer höra av sig till er och vill hjälpa er. Vi tror vi vet vad de är och sånt där.
Ja, okej.
Malcolm är jättefrustrerad. Han vill ju göra någonting och vi kanske vill hjälpa till. Men han pressar. Och han har sina idéer. Och vill pressa med oss i saker och ting. Att till exempel jag ordnar detta. Så antingen är med mig. Eller så plockar jag ut min son.
Problemet är att fritagningsförsök är riskabla. Många gånger har det slutat med att gisslan skjutits ihjäl. Men Malcolm McGovern insisterar.
Jag kommer ihåg att detta är påsk jag jobbar. Och så ringer han och vill ha ett definitivt besked om detta. Och jag stannar jobbbilen, för jag jobbar i hemsjukvården. Så jag stannar bilen och så sitter och pratar med honom. Jag nästan skriker till honom. Snälla, snälla, snälla Malcolm, du måste prata med polisen. Du måste berätta för myndigheterna vad du planerar. Det här kan vara jättefarligt. Alltså jag bönar och ber att han ska liksom prata med polisen.
Han är på väg att trycka på knappen.
Typ. Alltså vi vet inte vad han planerar och vi förstår det inte. Och vi vet inte vad vi ska göra och vi vet inte, ska vi gå bakom våran polis? Hur ska vi kunna göra det? Det är de enda som vet hur alltså vem ska man lita på liksom? Jag svettades slem av skräck över att behöva hålla på med sådana diskussioner om min brors liv. Det var den värsta svartaste tiden. Det var fruktansvärt.
Vet Malcolm då var hans son är?
Nej, men han är, det är ju kommit folk och erbjudit honom hjälp liksom. Sagt att jag kan hjälpa dig. Alltså han är ju en desperat pappa som griper vid varje halmstrå.
Efter flera övertalningsförsök lyckas Johans familj till slut nå fram till Malcolm McGovern. För tillfället lägger han ner sina planer. Osäkerheten är för stor. Malcolm McGovern själv har en annan version av samtalet med Victoria. Han säger att han aldrig planerade att skicka ett beväpnat team för att hitta sonen Steven. Däremot vill han försöka lokalisera kidnapparna, eftersom han upplevde att myndigheterna inte ansträngde sig tillräckligt för att göra det. Johans familj är i nära kontakt med den enhet inom svenska polisen som arbetar med Johans fall. De litar på att polisen gör vad de kan, men brottas ständigt med tanken att de, familjen, borde göra mer.
Men samtidigt vet jag att er kontakt med UD under den här tiden är inte den bästa, med Carl Bildt. Eller?
Nej, inte den, det ska jag inte säga att den inte är den bästa, den Nej. Är obefintlig. Alltså så. Men det är ju ingenting som vi tänkte på i början. Johan är utsatt för en brottslig handling i ett annat land. Då är det ett så kallat polisiärt ärende. Mm. Men UD jobbar ju alltid tillsammans med polisen. Det känns ju jättekonstigt att vi aldrig hade träffat Carl Bildt eller något sånt. Första gången vi träffade Carl Bildt var efter 2 år och 3 månader. Och jag förstår att det här är ett knivigt fall. Jag förstår att han väljer liksom sina... Vad han vill göra. Kanske insåg han att han inte kunde göra någonting och att det inte skulle... Jag vet inte, men han är ändå Sveriges representant för utrikespolitiken. Alltså det betydelsen av att ta kontakt, även om han skulle ringa en halv minut till mina föräldrar och säga vi är med dig eller vi är ledsna att det inte har gått bättre. Sen kommer Margot Wallström, tar över office och första månaden så har hon kontakt med oss och vill gärna träffa oss. Mm-hmm. Och vi var bara, va? Och jag kan inte säga att hon har gjort mer än vad Carl Bildt har gjort. Jag kan inte säga att den ena är bättre än den andra. Men det är ganska stor skillnad på bemötandet. Mm. Och det har betytt jättemycket att hon vid ett par tillfällen har ringt hem till mamma och pappa.
Carl Bildt säger att han arbetade intensivt med fallet. Och att det bland annat var därför han åkte till Mali när han var utrikesminister. Johan har förts till ett ödsligt och glesbefolkat område någonstans i Saharaöknen. Snart har han varit fången i 2 år. Al-Qaida i Nordafrika har tidigare tjänat miljontals dollar på lösesummor.
När den väpnade konflikten nu tar ett större grepp om Mali måste fångarna eller investeringarna hållas gömda.
Så här är vi så långt norrut som vi förmodligen någonsin har varit. De hade ju tvingats ur städerna i söder. De hade ju blivit tillbakaslagna i det här anfallet. Var under press uppe i öknen. Och vad vi förstår så är det ju långt till brunnar. De bygger ju hyddor här då. De är som pålar och jag använder tygbitar och så här. Och lite repstumpar och så här och bygger hyddor. Så gör man väggar och tak av gräs. Det är ju så hett så att man kan ju inte gå på marken.
Nej.
Utan det är så hett. Och vissa dagar, den värsta dagen det är ju när vinden är som en hårtork. Tänker på. Så man måste skydda dig mot vinden.
I den varma, trånga hyddan bor också Johans två medfångar, Jack och Steven. Relationen mellan Johan å ena sidan och Jack och Steve å den andra kunde knappast vara sämre. De grälar inte längre. Det har de ingen energi till. Istället har de slutat prata med varandra. Johan får heller inte promenera fritt. Dels för att minska risken för att gruppen ska upptäckas, men också som straff för att han flydde.
Det är ju ingen som pratar direkt till mig.
Blir du inte väldigt ensam?
Jo, absolut. Jag ser ju mig själv som helt ensam hela den här tiden egentligen. Det är ingenting att göra. Jag ser ju ändå att jag är vid liv och får ta en dag i taget. Men just den här perioden är bland de tuffaste.
Blir man inte deppig? Alltså deprimerad? Ledsen? Gråter?
Det är inte... Jag gråter inte inför andra personer särskilt ofta. Utan det är när man blir lämnad själv. När man tänker på vissa saker så blir man rörd.
Mitt namn är Johan. Jag kommer från Stockholm i Sverige. Jag har blivit bedd att ge ett meddelande till svenska folket och regeringen i Sverige att försöka hitta en lösning. Arbeta med Mujahedin för min frigivelse.
I september 2013 publiceras ännu en film med Johan. I den har han blivit beordrad att vädja till den svenska regeringen. I filmen nämner Johan en person vid namn. Wen. Den flickvän han levde tillsammans med innan han gav sig iväg på sin motorcykelresa. Polisen får tag på filmen kort innan den blir offentlig, berättar Johans systrar Victoria och Ella.
Den här filmen lämnas mellan hand, massa mellanhänder. Så det tar ju månader innan den kommer fram. Så det är kanske 2 månader senare vi ser den. Och då kom polisen ner och visar den. Då har de fått det genom sina kanaler.
Jag saknar min familj. Jag saknar Wen. Jag älskar dig väldigt mycket. Mina föräldrar, mina syskon. Deras respektive deras barn. Jag ser fram emot att någon gång kunna se dem.
Han säger att han saknar sin familj. Det har han aldrig sagt. Det var en väldigt personlig film faktiskt.
Vi har behandlats väl. Vi får mat, vi får vatten. Vi har skydd. Jag är vid god hälsa. Men jag hoppas på snart frigivet.
Som i alla de här filmerna så sitter ju Johan och blickar liksom rakt fram. Så det nästan känns som att han sitter och kollar på en. Och det första jag ser är att han ser väldigt frisk ut. Kollar väldigt stadigt in i kameran. Och väldigt samlad och lugn. Och det är verkligen, det är min bror som sitter där. Och det är nog min första lättnad att det inte är att han har liksom brutits ner eller blivit någon annan. Eller att han ser tom ut i blicken eller att han ser skadad ut. Men det är ju en väldigt skäggig man som sitter där på andra sidan. Och för första gången så är det att Johan, det känns som att han får prata fritt. Och han kollar på oss och säger verkligen saker som att han älskar oss. Och att han saknar sin familj. Och sen att han har liksom några ord, även om det är bara några, som känns mer privata för första gången. Det var extremt starkt faktiskt och frustrerande, för att han var så extremt nära men också väldigt, väldigt, väldigt långt bort.
I mars 2014 kommer en pickup till platsen där Johan hålls kidnappad. Bilen är där för att hämta en av fångarna, Schack, holländaren. Nu får han åka hem, tänker Johan. Men Schack får inte åka hem. Al-Qaida flyttar honom till en annan plats för att sprida risken och inte ha för många fångar på samma ställe.
Hur påverkar det er, konstellationen då, i ni, du, dig och Steve?
Det blir lugnare, men samtidigt tråkigare.
Ni kommer inte närmare varandra heller, du och Steve?
Nej, vi håller oss på varsin kant. Och så är det.
Vid det här laget har Johan börjat lära känna flera personer inom Al-Qaida. Bland annat en man som han delar hydda med, Amadou Koufa. Koufa är eftersökt av franska militären. Han är på väg att bilda en väpnad grupp som ska utföra attentat i södra delen av landet. Inget av det vet Johan när han träffar honom.
Han kommer ju från södern och han är jätteaktad. Han har memoriserat hela Koranen. Det finns olika sätt att läsa Koranen. 7 eller 5, jag kommer inte ihåg. Och han behärskar alla sätten. Och det har jag inte träffat på en enda person utom honom. Han står och ber halva nätterna, eller hela nätterna nästan. Väldigt imponerande faktiskt. Alltså så att, jämfört med de här ökensnubbarna liksom. Förutom det så är han faktiskt en helt trevlig prick. Rolig, skojar liksom. Schysst snubbe liksom.
Vad har han för roll i Mali nu, menar du? Varför är han viktig?
Just nu är han ju ledare för deras, vad jag tror, i alla fall symbol, talesman för deras offensiv söderut. Det vill säga fransmännen och Mali-regimens värsta mardröm. Ja, det är skit.
I april 2015 stöter franska soldater på en al-Qaida-grupp och en intensiv eldstrid bryter ut. De franska soldaterna vet inte att det finns en fånge i gruppen.
The French army have released footage showing a freed Dutch hostage rescued during a special forces attack on a militant group in Mali.
Fransmännen fritar holländaren Jacques Rieke, som hade flyttats till en annan grupp inom al-Qaida-nätverket.
French president François Hollande said the assault was not designed to free Rieke and they found him by chance.
Det Jacques har berättat för oss är att han under sin fångenskap har flyttats ungefär 130 gånger. Men att de återkom till vissa ställen så ibland så att han till och med kunde se att här är ett jävla skitställe och här är det bra skugga och så, du vet, så att man kan se skillnad.
När en person som har varit så nära Johan släpps, det är såklart att det påverkar ju hela ens vardag. För först vet man ju ingenting om hur eller varför just han. Och då blir det ju som att man tänker, ja men Johan då? Alltså Johan då, det måste ju vara att de i samband med det även har fått loss Johan. Vi visste ju att de inte, troligtvis inte satt tillsammans. Det hade vi ju sett filmer på och så vidare. Men bara att få någon liten berättelse eller få någonting om den här situationen, det hjälper ju oss såklart i att förstå Johans vardag och förstå vad han går igenom.
Några veckor senare, i april 2015, fyller Johan 40 år. I fångenskap. Nu har han varit kidnappad i 3,5 år.
Vi hade hamnat i en situation, ett dödläge. Alltså vi har ju inga uppslag. Det blir tystare och tystare. Myndigheterna blir tystare och tystare. Vi har ingenting att komma med. Liksom. Vi har inga förslag. Själv, vi är helt dött. Liksom.
Desperationen växer hos Johans systrar och föräldrar. Från polisen får de allt mindre information om Johan, medan konflikten i Mali fortsätter. Tillsammans med sydafrikanen Stephen McGovens pappa bestämmer de sig för att prova en ny strategi. De kontaktar en sydafrikansk muslimsk organisation och ber om hjälp. Den sydafrikanska organisationen som heter Gift of the Givers har biståndsprojekt i flera muslimska länder. Den har tidigare lyckats få en gisslan frigiven från Al-Qaidas gren i Yemen.
Här kommer det någon erbjuder sig hjälpa till. Och med tiden som gick så blev det mer och mer logiskt.
Men polisen, var inte de tveksamma till det här i början?
Jo,
svensk polis.
Såklart jättetveksamma. Men samtidigt så, vi berättar allt för polisen.
Mm.
Vi har en direkt kommunikation, vi hittar inte på massa saker själv. Utan vi rådfrågar och pratar med dem så de i alla fall har kännedom. Och de har fått säga sitt och så vidare.
För i grund och botten är vi bara en helt vanlig enkel familj. Och vi har ingen aning om hur... Det finns ingen handbok i det här. Det finns ingen kurs att gå eller någonting. Eller någon man kan ringa. Och såklart blev det ju en otrolig lättnad när den här organisationen även ville prata för Johans skull.
Gift of the Givers skickar snabbt en representant till Mali som reser norrut i ökenområdet. Sökandet efter Johans kidnappare har börjat. Sommaren 2015. Johan och Steven får nu spela in nya filmer. Den här gången noga regisserade av en brittisk man som reste till Mali för att arbeta med Al-Qaidas moderniserade mediacenter.
Och det visade sig ganska snart att han håller på att skriva manus för den här videon.
Det är tydligt att Al-Qaida i Nordafrika tagit inspiration från en annan islamistisk grupp som just nu är på frammarsch i Syrien och i Irak.
Och han har en massa olika idéer. Han frågar både mig och Steven om vi har några idéer och så här, liksom, hur ska vi göra. Jag föreslår att vi ska sitta och se, liksom, sitta i landskapet liksom, ensamma. Just för att jag ville visa liksom, landskapet. Men det köper han ju förstås inte. Utan det ska vara ISIS-video och det ska vara action. Så vilket det visar sig var precis...
Fram tills nu, har det någonsin varit så att man har skrivit manus för filmerna och varit liksom på det sättet som det är?
Nej, alltså fram till det är det ju bara en filt bakom och så säga my name is da da da, I was kidnapped da da da. Hjälp.
This is a message from Al-Qaida in the Islamic Maghreb to both the Swedish and South African governments in relation to your captives who have just recently entered the fifth year of captivity.
Den brittiska mannen både regisserar och medverkar i flera filmer med Johan och Steven. Budskapet är tydligt. Gå med på våra krav, eller så kommer vi fortsätta att hålla dem fångna.
And we are willing to hold them as long as it takes for our demands to be met.
Den 25 november 2015 har Johan varit kidnappad i 4 år. Förhandlingarna verkar stå stilla. Den sydafrikanska organisationen Gift of the Givers försöker få kontakt med Al-Qaida. Men än så länge verkar inte heller det fungera. Den dagen väljer Johans systrar, Victoria och Ella, att gå ut i media.
Idag är det 4 år sedan Johan Gustafsson kidnappades i Mali. Vad som i nuläget görs för att få honom fri är oklart. Men här hemma finns hans familj som kämpar med saknaden och ovissheten.
Alltså vi kommer till 4 år nu. Det är 1445 dagar. Dag för dag för dag för dag. 1445 dagar. Det är väldigt länge. 47 månader. Det är liksom en livstid för vissa. Vi har 4 nya syskonbarn.
Det som är svårast, det är just den här ovissheten och den långa väntan mellan att få höra hur någon form av livstecken. Och mellan de perioderna, jag brukar förklara det lite som att man simmar, men att man har någon form av tyngd på foten hela tiden.
Jag tycker inte att han gjorde fel som reste. Men jag längtar så efter att få krama om min lillebror. Och få säga att välkommen, välkommen hem. Och jag drömmer om det också. Ursäkta mig. Jag drömmer om det mellanåt. Att jag träffar honom på olika ställen. Bland annat drömde jag att han kom in genom snurrdörren på Malmö central. En dag. Och han hade röd skjorta på sig. Och han hade en plastpåse med papper i handen. Och sa han, hej, jag har kommit hem nu. Jag vill inte besväras, jag tog tåget själv. Och så kom jag ihåg att jag skrek så högt jag kunde. Åh, han är hemma, han är hemma. Så den dagen när jag hör att han kommer så längtar jag efter att skrika så det ekar. Att han är hemma och att han är välkommen.
Johan flyttas inte lika ofta längre. Mestadels rör sig gruppen i ett och samma glesbefolkade område. Det är ett slags naturligt fängelse med gigantiska sanddyner som omger platsen där Johan nu lever. Omgivningen gör det omöjligt att fly. Det ovanliga livet i öknen börjar bli allt mer välbekant. Johan tränar dagligen. Han pratar och läser en hel del arabiska och han fortsätter att be 5 gånger om dagen tillsammans med samma personer som håller honom fången. Johan får nu ha sin sovplats avskild från de andra.
Men då får man en plats där saker och ting, man kan till och med lämna saker och ting där. Man går och ber, kommer tillbaka och man kan fortsätta jobba med sina, vad man nu skriver eller vad man nu håller på med syra eller... Så det är väldigt skönt att ha sin egen. Man kan lägga sig och sova om man vill. Och vara aktiv om man vill. Och det är inte massa folk som pratar, springer runt och bråkar. Och tittar och går igenom ens väska. Och liksom allmänt störiga. Som fånge tror jag kanske är generellt så. Man gillar inte förändringar. Jag vill ha min rutin. Dag efter dag, då går tiden snabbt. Och får jag bara motionera och hålla på med mina... små hobbies och aktiviteter så är jag ganska nöjd liksom. Då går tiden.
Den sydafrikanska organisationen Gift of the Givers har nu fått kontakt med kidnapparna. De renoverar byggnader och skänker boskap i regionen för att försöka påverka Al-Qaida att släppa Johan och Steve. Men ansträngningarna verkar resultatlösa. Johan har nu varit kidnappad i 5,5 år. I Sverige har Johans syster också lärt sig att leva med det overkliga.
Nu när jag berättar för en ny person om det här som har hänt Johan. Egentligen är det egentligen bara då jag fattar hur sjukt det är. För att grejen är den att allting kan ju bli... en normalitet så att säga. Det gör inte ont 24 timmar om dygnet för någon. Inte lika ont. Och så man precis har liksom skapat sig en normalitet i det hela. En liten skör bubbla kring vår existens. Där vi låtsas som att allt är som vanligt på något vis. Man lever på. Det är ju faktiskt lite skrämmande nu, framförallt när tiden har gått så långt, att fundera på vad som ska hända den sekunden som någon krafsar på den lilla bubblan och den spricker. Att Johan blir fri eller faktiskt att Johan dör. Men jag räknar med att han kommer hem. Alltså jag räknar med att han kommer hem tills jag vet till 100% att han är död. Jag känner inte lika stark rädsla nu i och med att vi har lärt känna den här gruppen och, alltså, som håller honom. Att vi har förstått att det här är inte alls som ISIS på samma sätt. Så vi vet att de behandlas väl. Och egentligen så är det så här, Fernando, att jag... Det är nog en sån här sak som jag vill tro på. Det finns ingen mening för mig att fantisera om vad han utsätts för.
Nej.
För att jag kan inte göra någonting åt det. Så jag är lite i förnekelse, helt klart. Men det kan jag vara nu. Det får mig att må bra, att kunna leva mitt liv. Den dagen han kommer hem, så får jag mitt hjärta krossas 1000 gånger av hans berättelse.
Mm.
Då får jag ta det då.
En varm vind blåser mot Johans ansikte när han sitter i sin egen tillverkade koja. Bakom honom reser sig branta sanddyner som ger skugga mot eftermiddagssolen. En pickup kör in på platsen. Johan känner igen mannen som kommer i bilen. Han heter Khaled och han har varit med från Johans allra första dagar i fångenskap. Johan tror att Khaled kommer med leverans med förnödenheter. Men Khaled beter sig inte som han brukar.
Men efter ett tag så kommer han gående upp på min hydda. Då. Tänker han vill kanske småprata eller någonting. Och vi pratar lite om hur fin hydda jag har. Och jag säger ja, den är så fin. Så, oj, oj, oj. Och han skrattar liksom. Och sen säger han bara, ja, så då kör vi. Ska vi flytta? Nej, vi åker bara. Och så, då kommer mina frågor här med en gång. Då. För att jag vill ju ta med allting. Det är jobbigt att göra en ny koja. Jag har ett väldigt fint, bra material. Och så här. Jag vill ha med mig allting. Så jag säger, ska jag ta med mig kojan då? Och så bara, nej, lämna den. Och så bara, va? Ska jag lämna kojan? Liksom. Nej. Den är jättefin. Jag kan få ihop den jättelite. Liksom bara argumentera mot dem. Nej. Liksom, ta inte med kojan. Så okej, men han vill åka. Så, och sen blir det liksom, är det bara jag? Ja. Det är ju första gången.
De kör i snabb fart genom öknen. När det blir mörkt fortsätter de hela natten. De åker långt. Efter ett tag får de sällskap av andra pickupbilar. Och Johan blir tillsagd att byta bil.
Ja, nu kör vi hårt. Och alltså det är verkligen så här. Hoppa med bilen i full fart. Så att det riktigt... Man känner hur det knakar i rygg och nacke. När man slår i huvudet i taket och flyger runt. Det är tydligt att vi ska fram till något ställe i tid.
Johan har blivit beordrad att byta om till kritvita kläder som kidnapparna haft med sig. Ingen vill berätta varför. Först efter 2 dygn i bil verkar de ha kommit fram. De har stannat. Från en annan pickup kliver ut 2 maskerade personer. De kommer fram till Johan. Den ena känner han igen. Johan känner igen hans ögon bakom maskeringen. Hej då, Mose, säger mannen och använder Johans muslimska namn. Så som han kallats de senaste 5 åren. Därifrån fortsätter Johan att åka några kilometer tills dess att de möter flera fordon som står på rad. Johans förare blinkar med helljusen mot de andra fordonen. De blinkar tillbaka. Johans bil kör fram och Johan får tillstånd att gå ut.
Och där kliver vi ur och där står ett antal män och... Då är det en av dem som säger, Johan, på ren svenska, alltså det hör man ju, det är en svensk som står och säger mitt namn. Då är det väl klart liksom, så då får jag ju gå mot dem.
Men Johan säger, vad känner du då?
Ja, det är ju svenskar som står där. Det är ju någon representant för Sverige som står där. Liksom.
Men vad känner du då?
Det är väl egentligen då man... Det är då jag liksom... Ja, vad ska man säga? Där har jag ju kontakt Det är ju vägen till friheten här.
Vad svarar du när han säger Johan?
Jag säger ja. Jag har skämtat här flera gånger. Han kunde ha sagt Urban eller Kalle eller vad som helst. Jag hade sagt ja ändå. Jag hade gått dit ändå. Det hade inte spelat en roll. François.
Det är svensk polis som möter honom där. I sina kritvita kläder går Johan fram till dem. Flera av poliserna har tårar i ögonen. En del har jobbat med Johans fall ända sedan dagen han kidnappades.
Men fortsätter ni då att köra långt eller vad händer sen?
Ja, sen får jag hjälp att ta mig hem.
Okej.
Okay. Så är det.
Du kan inte säga så mycket om det?
Nej. Nej.
Johan vill inte berätta mer om vad som hände den där dagen. Var eller hur han förs ut ur Mali. Han säger att han inte vet om det betalades pengar för att få honom frisläppt. Men att hans inställning är att man inte bör betala lösesummor. Ett dygn senare, när Johan ska gå ombord på flygplanet som kommit för att ta honom till Sverige, så kommer en av de svenska poliserna fram till honom. Polisen har en mobiltelefon i handen.
Och så lämnar han mig över telefonen och här är någon som jag tror du vill prata med. Och det är ju pappa då. Så att jag går iväg och pratar med pappa. Ja, det är otroligt.
Men Johan, vad tycker du om de som kidnappade dig? Jag menar, är du arg på dem nu? Känner du vrede mot?
Nej, det har ju varit alltså, riktigt svart inom en. Men inte, så känns det inte längre liksom, med den här tiden som har gått.
De flesta som var med där då, de här ökengillarna som du kallar dem.
Mm.
Vad är det som gör att de är där?
I öknen finns ingen skola, finns inga jobb. Då har du unga människor som ser de här personerna kommer med nya Toyota Land Cruisers. De kostar ju 500 000 här i Europa. Så du kan gå från att vara den här lilla killen som sitter och vaktar jätter. Bara hoppa upp på en bil. Du får ett vapen, du får en vapenväst. Du blir någon, du blir en man. Du är inte en förtryckt liten kille bara, utan nu är du med i en rörelse. Och det är ju förstås äventyr. Du får se saker som du aldrig har sett innan. Stora vapen. Och naturligtvis gratis mat. Som förmodligen är bättre än vad du åt innan. Att gå runt och hata och känna sig svart inom sig, det mår man dåligt av.
Johan gör faktiskt ett till telefonsamtal innan han går ombord på planet till Sverige. Han är nervös. Han ska ringa Wen, den flickvän han var tillsammans med för 5 år och 7 månader sedan. När jag gör den här intervjun med Johan så har han nyss kommit hem. Vi är i en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Under hela intervjun har det suttit en annan person i rummet som lyssnat på vartenda ord Johan sagt. Men när Johan börjar prata om det där telefonsamtalet kan hon inte längre vara tyst.
Vad säger ni till varandra då?
Jag minns inte alls för mycket. Jag vet att det var liksom lite försiktigt så här, bara prata liksom, hur det är med eller hur det har varit.
Mm.
Jag tror jag frågar om vi fortfarande är tillsammans.
Ja.
Vad svarar du när han frågar om du fortfarande är tillsammans?
Vad svarar jag? Jag vet inte helt enkelt hur jag ska känna sen efter jag träffa honom, för det var svårt att föreställa mig efter de här åren. Så jag svarade vi provade eller sånt. Så, ja, provade att vara tillsammans.
Wen säger att hon inte har väntat på Johan. Om det hade kommit ett tillfälle hade hon gått vidare. Men tillfället kom aldrig. Eller så var det Wen som inte såg det. Nu är han hemma. Så let's try. Vi försöker igen, säger Wen.
Det är så det är fortfarande idag. Liksom, att vi tar ju liksom lite i taget. Mm. Ser vad som händer. Mm. Ser hur det känns.
Hur känns det?
Det känns som att jag inte var borta. Det känns faktiskt jättebra. Mm.
Känns det så för dig också?
Ja, det är underbart att ha honom här. Alltså, vi känner ju varandra jätteväl. Och alltså, det är magiskt faktiskt. För det är någon som du känner. Men på något sätt, det är en ny upplevelse.
Ni har hört andra och sista delen av Kidnappad av Al-Qaida. En P1-dokumentär av Fernando Arias. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson.